Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Det är den 1 september och vi hälsar er varmt välkomna till veckans andra avsnitt av Big Six. Själv har jag åkt på en jobbig förkylning här, så jag sitter i min bil faktiskt och har ju som alltid då på distans med mig Fabian Jalkemo. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Lite i tröttaste laget då jag var uppe och spelade in en uppesittarkväll. FPL med Dobby igår och var väl hemma i Norrköping runt 1:15. Så när klockan ringde i morse 5:15 har varit piggare. Men det var en jävla gårdag vi fick med mycket fina matcher och väldigt mycket mål som vanligt. Så det ska bli kul att prata ner matchen helt enkelt.
Ja, verkligen. Du, när vi satte upp det här schemat inför säsongen och vi sa att vi ska spela in två avsnitt i veckan, då blev vi lite oroliga över att vi kanske inte hade samtalsämnen till varje avsnitt, men det är känslan är att vi inte behöver oroa oss kring det.
Nej, jag bollade ju nästan upp där ett tag att vi skulle nästan öka till 3 under silly season, och när vi har en midweek som går ihop med deadline day så kan vi lugnt säga att vi har saker att prata om, vilket är jävligt kul för både oss och våra lyssnare. Så det blir ett, ja, jag brukar säga det blir ett matigt avsnitt precis som vanligt, och det kommer fan bli, och vi har faktiskt en gäst idag också, så det ska bli extra kul.
Ja, men precis. Vi har ju ett nytt inslag här som vi tänker försöka följa upp i veckans andra avsnitt. Att vi ska ringa upp en supporter från något av våra lag i Premier League. Tidigare har vi ju gästats av olika Big Six-supportrar. Men nu skriver vi historia då i Big Six, eftersom vi har valt att ringa upp en supporter för en klubb som är historiskt sett har varit strax utanför Big Six. Nu är det en liten bit därifrån, men det är klart, historiken talar ju alltid för Everton att det är en stor klubb. Och därför hälsar vi varmt välkommen till Big Six, Jakob Marklund.
Hej och tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, men det är bra tycker jag. Rulla på, det är som ni sa, midweek-omgång här. Då börjar ju helgen närma sig. Det är ju inte alltid så att, som ni förstår, att man längtar till helgerna längre.
Nej, precis.
Ja, generellt bra.
Ja, härligt. För vi gick ut här från vårt Twitterkonto här och frågade då om vi kunde hitta någon Everton-supporter. Och då fick vi ju väldigt många som svarade att det var just dig som vi skulle ringa upp. Varför tror du att folk rekommenderar just dig?
Ja, men jag sa väl det innan också, att det är skönt att se att bitterheten kan ta en långt, och att det kan ta en ända till Big Six podcast är ju ännu roligare. Man är väl duktig på att uttrycka sina åsikter, och det har ju varit några spännande år här i Premier League.
Mm. Hur föddes ditt supporterskap? Vi måste nästan börja där, för att när man väljer ett lag borta på öarna så är det ju oftast lite hur framgångsrika klubbarna är, och jag tänker att många har ju valt det andra laget i Merseyside, syftar såklart på Liverpool, men för dig blev det blåa laget. Hur kommer det sig?
Ja, men det var väl egentligen kanske just det. Alltså, jag har alltid varit lite tvärtom. Egentligen så, jag har ingen jätteromantisk historia kring det, att jag och farsan började titta, det liksom tipslördag som många kan ha. Men 2009, så då är jag 19 år och är en ganska generell fotbollsälskare egentligen. Kollar på det mesta, men jag väljer egentligen utifrån match snarare än en specifik klubb som jag följer. Men samtidigt så flyttade jag till Norge under den säsongen och bor vi som man gör i kollektiv med polarna. Och då är det ju Premier League som gäller på tv hela helgen. Och det är så här, lite avundsjuk på deras supporterskap. Att de sitter liksom Arsenal-gänget och så sen är det Liverpool-gänget och United-gänget. Men jag känner inte riktigt att jag är så där sugen på att ta på mig någon av deras tröjor direkt och haka på i framgångssagan. Utan jag försöker kolla neråt i tabellen och se vad vi kan hitta. Och där fastnar jag väl egentligen för Everton. Främst var det för att en annan polare satt i samma sits. Och han sa, jag har en kusin som håller på Everton. Och då sa jag, ja men vad fan, jag börjar forska lite. Och där fastnar jag ju egentligen främst för det som du nämner, Jesper. Det är ju historien. Att det finns en otrolig historia och inte bara fotbollsmässigt. Utan att det också är People's Club och liksom arbetargänget. Och där stod en David Moyes som var helt tokig i varenda match. Och det var ju, bara det var ju väldigt älskvärt. Så därifrån fick det bli Everton. Men jag sa också att jag hade egentligen en romantisk vinkel på det. Men det blev det till slut ändå. Där jag träffar min nuvarande sambo och mamma till mina barn 2013. Och vi börjar prata fotboll på krogen. Ja, men som man gör med tjejer, ni vet.
Ja.
Och då efter ett tag så säger hon så här, men min pappa är supernörd och han följer liksom Premier League. Vad är du på för lag? Och då säger jag Everton. Och då fryser hon bara och kollar på mig och säger, du ljuger. Så jag och svärfar är bästa kompisar sen dagen efter.
Ja, vad mäktigt ändå.
Jag tänkte säga halvvägs in i din story när det inte var en solskenshistoria. Är man inte jävligt trött på de där solskenshistorierna? Kan man inte bara ha en dålig anledning att hålla på ett jävla sen gick du, sen trampade du ner i klaveret där i slutet ändå. Men fint.
Men då är det du och svärfar som sticker över ibland då och kollar på Goodison.
Jajamän, vi var över senast 2020, eller strax före pandemin. Sista dagarna innan pandemin bröt ut så var vi faktiskt och såg Everton United på Goodison.
Ja, häftigt. Men hur är din historia då som supporter? Det måste ju ändå ha varit en känslomässig berg-dalbana då, med tanke på att det har ju varit några tuffa år här. Och du får gärna berätta lite mer utförligt hur det har kunnat bli så här. För att jag såg ju, det var inte allt för många år sedan, det var Carlo Ancelotti vid rodret och man tog in före detta VM-kungen James Rodriguez från Everton och känslan var att nu ska Everton utmana om att slå sig in Big Six. Men här idag då, 2022, så är det ju snarare att man pratar om, kommer Everton att hänga kvar?
Nej, men alltså berg- och dalbana, minst sagt, det är ju precis det ordvalet som jag skulle använda också. Men om vi tar det egentligen från 2009 till 2015 så är det ju ganska stabilt. Alltså då har du det är under David Moyes. Du har ett ganska trevligt gäng med spelare som Leighton Baines, Tim Cahill, Luis Saha, Tony Hibbert.
Arteta.
Ja, men Mikel Arteta. Alltså du har ett stabilt gäng och du kanske inte alltid aspirerar på Europaplatserna, men det är i alla fall jäkligt stabilt topp 8. Det är liksom aldrig någon storm i. Men Moyes lämnar ju för United 2013. Ersätts av Roberto Martinez och det är väl egentligen där den här nya eran ska ta vid. Då har inte Moshiri köpt klubben än, utan Moshiri köper klubben 2016 när vi har varit ut och störtdykt i Europa under Martinez. Och då köper som sagt Farah Moshiri klubben 2016 och då är det ju, ja men då står man ju för ett liksom kval där själv också kring vill vi ha in de här pengarna? Alltså, eller ska vi sitta kvar och vara The People's Club? Men Farhad Moshiri, han känner ju ganska snabbt, eller det känns ganska snabbt som att han är en vettig snubbe. Han börjar prata om att vi behöver bygga en ny arena för att kunna hänga med i den här kommersialiseringen. Jag menar, jag älskar Goodison Park, men alltså den invigdes typ 1842. Och man har bland annat jättelånga väntetider på säsongskort. Alltså det är mycket problematik runt som gör att klubben inte kan växa även om vi får in de här pengarna. Men från början är det ju sagt också att man ska inte spendera pengar i onödan, utan man ska växa med tillförsikt. Men sen så anställs ju Ronald Koeman efter Roberto Martinez, och där börjar ju karusellen. Men alltså, ska man titta på vad som har tagit det från egentligen där det var, med ett kort hopp och ljus med Ancelotti, så mellan 2017 och 2019 så spenderar vi nästan 2 miljarder. Alltså det, men det är inte transfersummen som egentligen blir problematiken, utan det största problemet är lönerna. Det är att det sitter jättemånga spelare på tunga löner. Det är spelare som inte ens spelar fotboll, utan det är Bolasi till exempel som får en jättebra lön. Och det är ju det här som vi har dragits med fram tills typ nu. Alltså, och Koeman får egentligen sparken när han har hunnit spela Dominic Calvert-Lewin som högerback bland annat. Ganska talande för hur det såg ut under den här eran. Men sen dess har det alltså varit Sam Allardyce, Marco Silva, Duncan Ferguson som caretaker. Därefter kommer Ancelotti in. Och Ancelotti, alltså den tiden är ju den ljusaste i min supporterkarriär.
Men det är ju det som är grejen, att det, alltså när Ancelotti kom, alltså det som du beskriver är ju, det är spretiga jävla tränarna, men kanske framförallt Marco Silva, som man inte riktigt visste vad som hände där egentligen. Men vad heter det, att Ancelotti när de får in det där mittfältet, man tar Alan från Napoli, man har Doucouré, man får in James Rodriguez där på lån, och liksom, ni leder ju ligan för 2 år sedan innan Det går in i det där Merseyside-derbyt, när, jag vet inte, det var någon tackling där som det har snackats en del om.
Jag har hört om det. Det är en tackling som det snackas om. Ja, men alltså, så är det. Man har ju så stor egentligen skillnad i hur man känner kring de här tränarna som har varit. Marco Silva, som du nämner, ganska sympatisk kille. Alltså, han kände man ändå för på något sätt. Han ville verkligen det här. Det såg ut som att han verkligen mådde dåligt över det som han hade ärvt. För han hade goda intentioner. Men när Ancelotti kommer in, så då har du ju en helt annan pondus. Du kan värva spelare som James Rodriguez och Alan. Alltså, det är spelare som vill spela för Ancelotti, och det blir en helt annan vibe runt klubben. Jeremina, det finns en jättefin bild när de står och dansar liksom efter ett mål, och den känslan var ju i hela klubben, att nu kommer det någonting. Och visst, Ancelotti kan anses traditionell och liksom på väg mot slutet av sin karriär, men det han gjorde var att han fick ändå oss att känna glädje kring fotbollen igen, för det fanns någonting att hänga upp det på. Att se James Rodriguez i en Everton-tröja, det var overkligt. Jag vet fortfarande inte, att det känns som en dröm.
Och här och nu då, vi har precis dragit igång säsongen 22-23. Ni har ju, som du säger då, gjort er av med en del dyra spelarkontrakt. Tänker framförallt då på Richarlison som var en stjärnspelare som ni nu har sålt vidare. Och så står ni där med Frank Lampard. Känner du optimism inför framtiden, eller tycker du att det här, eller tror du att det här kan barka ytterligare åt fel håll?
Alltså, när man har sett säsongsinledningen så är det svårt att känna optimism. Det är inte det ordet jag skulle använda, men det som jag känner är att det var helt rätt att släppa Rafa Benitez. Hade vi suttit kvar med Benitez hade vi åkt ut. Det är inget snack om den saken. Han skulle aldrig ha anställts, men det kan man göra ett helt eget program om.
Hur kunde det bli så fel?
Ja, men vad var rätt med den rekryteringen? Alltså egentligen, om du bara tittar på den relationen som Everton och Liverpool har genom alla år, så är det redan där är ju den största varningsflaggan och skulle ha varit ett nej tack. Men sen hade han ju ingen egentligen syn på vad han skulle göra med det här laget. Och det han saknade var ju det som Ancelotti hade. Det sexiga. Alltså, ingen ville väl spela för Rafa Benitez 2021.
Säga vad man vill om Rafa Benitez, men sexig han fan inte.
Nej, alltså det är väl där man landade. Och det var ju så det blev med klubben också. Alltså, jag menar, de värvningar vi gör, Demarai Gray, som har varit bra. Andros Townsend som också varit bra. Men det var ju inte så att man såg transferfönstret och tänkte gud vad härligt och kul det här ska bli. Men till frågan alltså om Frank Lampard. Frank har fått en dålig hand. Alltså så är det. Han har fått ärva skit precis som alla andra. Men det jag tycker om med Frank är att han har det här som Ancelotti hade. Att spelarna vill spela för Frank. Det är ett stort tecken när en spelare som Onana väljer Everton före West Ham till exempel. Medan West Ham har både Europa-fotboll och liksom gjort en avsevärt mycket bättre fjolårssäsong och verkar vara på en ganska bra plats. Men att man får in Onana och det känns bra med Frank. Sen behöver han få växa in i det också och få bättre förutsättningar med tiden. Men ja, det känns helt okej.
Ja, och det är väl ändå, vi har ju varit lite kritiska mot att före detta storspelare och i det här fallet världsklassspelare så snabbt får bra jobb. Sen har ju han gjort en resa, han har ju varit i Derby där han gjorde framgångsrikt, mindre bra i Chelsea även om han har fått en hel del positiv kritik för att han har vågat lyfta fram yngre spelare som vi nu ser resultatet av i Chelsea. Men alltså fördelen blir ju ändå i samband med att man rekryterar spelare att många spelare idag fortfarande vet vem Frank Lampard är. Och man har ju sett, den vevas väl på sociala medier och blir viralt ganska ofta den här när han kramar om Seamus Coleman efter, vilken match är det?
Det är sista matchen mot Crystal Palace.
Precis, och han lyfter fram honom och Coleman är också en väldigt erfaren och duktig spelare med en fin karriär bakom sig. Och jag tycker ändå där visar han ju sina ledaregenskaper Frank Lampard. Men det vi då ställer oss i frågasättande till, det är väl det taktiska kunnandet. Men som du är inne på har det ju varit att Everton har ju inte haft någon särskilt bra trupp här att tillgå de senaste två åren då.
Men en sak som jag reagerar på innan du kommer in, Jakob, är ju att men tar man vad Lampard gjorde när han kom upp i Derby och kanske framförallt första säsongen i Chelsea. Han spelar en väldigt modern och underhållande fotboll för att vara britt. Och håller man på Everton nu så är det liksom ansiktet utåt för time wasting i Premier League. Och kanske framförallt, förra året köpte jag det för då var liksom huvudfokus. Ni ska klara er kvar, det är Lampards jobb. Ni ska klara er kvar och då får man göra vad fan som helst. Liksom shithousery och det ska vara furbo vad den ska vara för att hålla sig kvar. Men jag tycker man ser samma tendenser väldigt tidigt i år. Nu var det kul för jag kollade på matchen mot Leeds i tisdag. Och känslan var ju verkligen att Pickford maskade från matchminut 2. Men sen samtidigt när Jesse Marsh går ut och klagar på er så ser man att det alltså är den matchen som Leeds haft bollen i spel mest under hela säsongen. Så jag vet inte om man har varit lurad av ögat, men känslan är ju att Lampard har tagit med sig lite av fotbollen från förra säsongen, vilket jag tycker är oroväckande, för jag vill ändå att en tränare ska tro på sin spelidé.
Alltså jag håller helt med. Det som är att jag på ett sätt gillar jag att se det här från Everton igen. För vi har inte haft spelare som har haft någon grinta överhuvudtaget. Det har inte funnits någon som har brunnit för något. Det som Frank Lampard behövde göra initialt är att förstärka centrallinjen. Och där har man tagit in Tarkowski och Cody som ändå är erfarna mittbackar som jag absolut föredrar för Michael Keane. Och Jeremina är ju skadad hela tiden så det går inte att göra någonting åt där. Men sen är det Holgate som vi har haft att tillgå också där. Men han har tagit in Onana. Iwobi är helt på nytt född på centrala mittfältet, en helt ny spelare. Och nu sägs det väl då att Ghana Gueye ska vara tillbaka också. Och då har du förstärkt en central linje, vilket gör det mycket stabilare och lättare att spela fotboll. Sen att spela en kreativ och liksom fin fotboll när du inte ens har en anfallare, det är svårt. Dominic Calvert-Lewin har varit skadad majoriteten av Frank Lampards tid. Det vi har haft som backup är Rondon. Som är det är ett under att han får betalt för att spela fotboll i Premier League idag. Alltså så är det. Men rent taktiskt så han försökte initialt spela med en fembackslinje. Spelade nu senast mot Leeds en 4-3-3 där han inte gör några byten överhuvudtaget, och det tycker jag fortfarande säger någonting om den trupp som han har, att det är svårt att göra så mycket och då behöver vi lida oss igenom det.
Jag känner så här, man märker att du har ju en stenkoll och liksom accepterar läget lite utifrån truppen. Du som följer med i supportersnacket då, för att det var ju som sagt inte särskilt länge sedan Everton var med och utmana. Tycker du att delar fler supportar den bilden så som du har den framför dig? Alltså att vi har en sämre trupp och nu handlar det för Frank att bygga upp det här. Eller är det många som lever kvar i det gamla att liksom, vi ska vara ett topp 10-lag? Det finns inte på kartan att vi ska slåss vid något streck.
Jag upplever det som att det är väldigt blandat egentligen. Att så här, man vill gärna se på Everton som den klubb som vi alltid har varit. Att det är väldigt stabilt och att det är liksom tryggt. Och vi behöver bara få in en striker, då löser det sig. Får vi bara in någon som gör några mål, så då kommer det här bli bra. Men problemen går ju så mycket djupare än att det bara är att vi saknar en striker. Eller att Frank Lampard har en för tunn trupp. Många är nog ganska nyktra i den synen på vars Everton är idag, och att det handlar först och främst om att få en stabilitet igen innan vi kan börja prata om att utmana om någonting överhuvudtaget. Men det är ju ett problem som går hela vägen upp i ledningen. Truppen är egentligen, det är de som står på banan, men det är inte där det stora problemet ligger.
Jag ser det ju inte som en omöjlighet här att det skulle kunna bli en återkomst för David Moyes. Han är ju har gjort det väldigt bra i West Ham, men någonstans är ju känslan där att klubbledningen inom en hyfsat snar framtid kommer skruva på sig om det inte på allvar utmanas om de kanske ädlare Europaplatserna till och med, men framförallt då topp 6. Och att han då kanske får kliva åt sidan. Och om Frank Lampard har det fortsatt lite tuffare, att det skulle kunna öppnas upp för David Moyes. Hur skulle du ställa dig till en sådan återkomst?
Hade du frågat mig när Carlo Ancelotti lämnade för Real Madrid och vi hade tagit in David Moyes, så hade jag inte varit särskilt positiv alls. Men jag menar idag, alltså, han har gjort bra saker med West Ham och de spelar stundtals en ganska fin fotboll också och har det här moisiska i sig, att de ser väldigt stabila ut. Kryssa mot Tottenham igår, har väl börjat knackigt, men jag menar de har ett Europaspel att tänka på också. Men absolut, om det känns så att David Moyes är den som ska bringa stabilitet igen, då är det absolut ett alternativ. Han är inte den som kommer att ta oss till en topp 4 eller topp 6, men att han skulle kunna ta oss till en bra position igen där det känns tryggt att bygga nytt därifrån, fullt möjligt.
Nej, men det skulle ju vara fint. Vi pratade lite om David Moyes förra avsnittet när vi spelade in i måndag, så att vi, både jag och Jesper, kanske är lite skeptiska till att han är rätt man. Han har gjort det fantastiskt med West Ham som vi nämner, men just att han har svårt att ta den där riktiga nivån. Men samtidigt som truppbyggare och som stabiliserare, så på ett romantiskt plan, så skulle det vara jävligt fint om han kom tillbaka till Everton också. För på något sätt, när jag tänker David Moyes, så tänker jag på det här laget som du beskrev med Fellaini, Cahill, Arteta, Tony Hibber som du nämnde. Det var ju tuffa matcher för mig som United-supporter, men det är ju ett lag man ser tillbaka på. Everton för mig är ju David Moyes lag runt 2009-2010 där någonstans.
Den stora stjärnan i laget just nu med Calvert-Lewin i rehabrummet, det är ju ändå Anthony Gordon, som det har pratats väldigt mycket kring honom den här sommaren, och det är framförallt då Chelsea som jagar honom, och då har det blivit ganska raljant på sociala medier på så sätt att prislappen är ju väldigt dyr. Sen är det ju som så att prislappen för engelska spelare, den skruvas ju alltid upp eftersom det finns regelverk att förhålla sig till där, och att man värdesätter att ha en högkvalitativ engelsk spelare i laget, att man lägger lite extra pengar där. Vad har du att säga om Gordon? För jag börjar tycka ändå att liksom, om man bortser från det här snacket, om man bortser från den här prislappen, så tycker jag att det börjar liksom synas att det här är en riktigt bra spelare.
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag pendlar varje vecka. Var jag står i den här frågan. Först är när det började snackas om 600 miljoner för Anthony Gordon, att vi kunde få Brocha och Gallagher. Alltså, kör. Jag skjutsar han själv. Men tittar vi på hur det har sett ut nu och det han bidrar med, och han har ju också det här att han brinner för klubben. Han är liksom fostrad i Everton och har varit nyttig. I slutet av förra året är han var den absolut bästa och viktigaste spelare i att hålla oss kvar. Och han fortsätter göra poäng nu. Han är en jättebra fotbollsspelare och det börjar bli rimligt med de summorna som vi pratar.
Ja, nej, men det är lite som så här med Harry Maguire, inga jämförelser i övrigt, men det blev ju liksom bara en prislapp hela tiden som han förhöll sig till. Och han liksom, inledningen av sin United-karriär, nu ska det inte handla om Harry Maguire här för det vet jag att alla är trötta på, men inledningen av sin karriär så var ju faktiskt bra i United men alltid dålig i förhållande till sin prislapp, och det känns som att Gordon springer runt där med den där prislappen över sig hela tiden, men om man bortser från den så tycker jag att det börjar... Ja, men det börjar kliva fram en duktig och kompetent fotbollsspelare. Jag hoppas att han blir kvar i Everton, för jag ser inte riktigt hur han ska få den här speltiden i Chelsea som slänger pengar runt omkring sig på ett ganska vidrigt sätt skulle jag säga just nu. Det är helt sjukt vad den där ägaren är ute på jakt. Men i ett Everton där jag förväntar mig att han verkligen har supportrarna bakom sig och en tränare som Frank Lampard som verkligen tror på honom. Det är där han ska vara kommande två år känner jag.
Ja, men så är det. Och ska vi bygga ett lag på någon så är ju Anthony Gordon en sån spelare. Han kan spela centralt, han kan spela på kanten, nu senast spelar han anfallare. Alltså han är ett vapen och att Frank Lampard tror väldigt mycket på han, precis som han gjorde med Mason Mount till exempel, är ju att han ger han nummer 10. Alltså det är liksom inget snack om den saken. Och det, jag tycker absolut att vi ska bygga ett lag kring Anthony Gordon.
Avslutningsvis då, innan vi släpper det, väldigt intressant att lyssna kring dina tankar runt omkring Everton, och vi kommer definitivt att ringa tillbaka till lite senare under säsongen. Men Merseyside derby på lördag, Liverpool 13:30, perfekt läge att möta dem, va?
Ja, det känns kanon. Ja, men titta vi hur det såg ut.
Det här kan egentligen bli bra.
Ja, men kollar vi på hur det ser ut igår för Liverpool så är det alltså, nu är det synd att vi inte har någon anfallare, men rent bakåt så här, ser det inte så jävla stabilt ut. Och kan vi få Mykolenko att spela tight mot Salah och liksom, eller Patterson som kunde stänga ner sin kant senast mot Leeds, alltså då kan vi kanske få med oss ett resultat just på grund av ett Liverpool som kanske är lite i gungning. Fick de ju in en boll här i 98:e minuten igår, men det känns som att derbyn är alltid speciella matcher. Alltså, och med Frank Lampard vid rodret så kan det ju vara någonting annat. Att han liksom eldar på dem. Och jag skulle gärna vilja se ett tajt mittfält och där det grisas ordentligt.
Ja, återstår att se vilken matchbild vi får. Men jag tror att det är rätt väg att gå från Everton just nu. Och att det verkligen med Liverpool som är lite ur balans. Nu fick de ju förmodligen, blir de ju lite boostade såklart av det här sena målet. Men det såg inte klockrätt ut igår heller då. Men du Jakob, återigen väldigt intressant att lyssna till dina tankar. Och om du upplevde det här som kul så återkommer vi gärna till det senare under säsongen.
Absolut, jättekul att vara med. Och får vi hoppas att vi har lite positiva vindar här senare i säsongen också.
Ni får gärna vinna på lördag, det är helt okej med mig.
Då firar vi.
Det gör vi.
Toppen, stort lycka till på lördag så hörs vi framåt.
Tack så mycket, ha det bra.
Bra surr där med Jakob. Kul att få lite norrländsk dialekt in i podden också. Och jag tycker det är, alltså jag hade förväntat mig kanske, och det där är väl jag som är dåligt påläst med, men jag trodde att föraktet eller tvivlen kring Frank Lampard hade varit större. Men samtidigt när han lägger upp det på det där sättet att när man accepterar någonstans var klubben befinner sig, och det är väl det som talar för Frank Lampard mer än för Steven Gerrard, är ju att Gerrard har en annan kravbild på, så kan supporterna sluta upp bakom att vi har den här truppen, den är inte så mycket bättre än att vi kommer i bästa fall hamna över strecket. Ja, då är Frank Lampard vår man.
Det är det här som är kul med att bjuda in supportrar, för det är lätt för oss att sitta och raljera och kritisera tränare när man inte har, för liksom, säga vad man vill om Premier League, men man har ju bättre koll på de lagen som det skrivs så mycket i media, och det är därför vi just valde att ringa upp en Everton-supporter just nu, för att man har lite dålig koll kanske på ägandestruktionen, och det enda man ser är att de ligger före Liverpool på nettospendering de senaste 10 åren, och det är en ganska stor skillnad vart klubbarna befinner sig. Men när han säger alltså, det är en ombyggnation som är på gång i truppen, och kan Lampard hålla sig kvar i det här? Och jag var ju positiv till när Lampard, en av väldigt få som var positiv när Lampard skrev på för Everton, och jag vill ju tro att han har någonting innerst inne, så om han bara lyckas lyckas att Everton håller kvar sig även i år och kan bygga vidare på sin trupp, så vill jag ändå tro, för Everton ska ju vara i Premier League, det är en klubb man vill ska kunna utmana om de här, alltså bakom Big Six tillsammans med West Ham och Aston Villa och det gänget.
Mm, absolut. Du, det är deadline day idag och det lär väl hända en del saker under dagen, kan jag tänka mig, men det har ju även hänt en del sen vi pratades vid senast, och det som sticker ut främst då, det är ju att en tränare redan har fått lämna då, och det är ju Scott Parker som har, ja, alltså det man går ut och kommunicerar är ju att han fått sparken då efter 4 omgångar då man har tagit 3 poäng, och då har man ju mött Arsenal, Liverpool, City, och så tog man ju den där 3:an i första matchen mot Aston Villa. Men vet du vad jag tror här, Fabbe? Jag tror ju att med tanke på hur Parker kommunicerade inför säsongen, att han var missnöjd med truppen och att det blev väldigt svårt att hänga kvar här, så tror jag att han på något sätt, för han har gjort sig omöjlig här, det har ju nog varit ett möte efter Liverpool-matchen, och där han lite smart då har ställt kravet att kom inte de här spelarna, då funkar det inte, och då har han istället då fått dojan och fått en lön utbetald, för avgår man, ja, men då sitter man utan pengarna. Tror du det här är en korrekt analys, eller är det ett annat läge?
Nej, men jag har jättesvårt att se att det skulle vara något annat. Ser man till Bournemouth start, de 3 matcherna som du nämnde, alltså att man har 3 poäng på de här matcherna när man slår Aston Villa i premiären. Scott Parker har ju presterat över förväntan poängmässigt. Sen 9-0 är såklart inte snyggt, men det kom ut en artikel på The Athletic igår som indirekt bekräftar den här spaningen också, att det handlar med, och det är inte bara matcherna efter 9-0, att det har varit liksom en jargong i Scott Parkers pikar mot ledningen och klubben egentligen sen försäsongen drog igång. Så jag kan verkligen inte se något annat. Men det är tråkigt. Både du och jag gillar Scott Parker och vill se honom i Premier League som tränare. Jag tyckte han såg intressant ut när han tog över Fulham, när deras tränare sparkades i förra sessionen i Premier League. Så hoppas att få se någon tillbaka. Så det är lite deppigt, och ännu deppigare för Bournemouth. Men vad var det vi sa? De är ute.
Ja, men det är ju så verkligen. Jag tror att det här var bra för Parker. Nu kan han chilla lite här och vänta när första attraktiva jobb i Championship blir ledigt, eller då om någon ytterligare Premier League-klubb sparkar, för han, det här smutsar ju inte ner hans karriär, utan han har gjort det väldigt bra, och jag tror att han har nästa jobb runt hörnet. I övrigt då så är ju Fofana nu klar då. Leicesters mittback är ju efter jag ska inte säga långa förhandlingar, för det har jag ingen koll på, men ryktet har ju varit att han har varit klar för Chelsea en tid här, och det är ett kontrakt till 2029 som har signerats. Ett 7-årskontrakt, det är ju helt galet.
Ja, verkligen, och vi har ju pratat om vad Chelsea håller på med egentligen. Nu är det senaste ganska bra källor att man alltså har budat 50 miljoner euro på Edson Alvarez, central mittfältare från Mexiko som spelar i Ajax till vardags. Så det är så här, ja, dagen innan deadline day, alltså så här, visste de, alltså de har ju vetat att deras mittfält är Kanté, Jorginho och Kovacic. Har de kommit på att de är skadbenägna nu, eller vad är det som, det känns verkligen inte bra i Chelsea som klubb, och det känns att hela den här transfersoppan som det känns att det inte finns någon plan smittar av även spelarna på planen, för jag skulle börja bli riktigt orolig som Chelsea-supporter.
Ja, och efter att ha sett matcherna, det är klart att det är bra att bygga upp en defensiv, och att det kommer ge liksom resultat under så många år. Alltså man bygger alltid lag bakifrån, men jag känner ju att det är snarare offensiva spelare som behöver komma in i det här laget.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på X-Peng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Än att det ska komma in ytterligare förstärkningar i backlinjen, för det har ju pratats om... Fabrizio Romano kom ju med uppgifterna här tidigare i veckan att man är ute efter ytterligare en mittback. Han ska visserligen ansluta nästa sommar i så fall, men det är ju Gvardiol från Leipzig, den kroatiska mittbacken, som ju man då ska lägga netta 90 miljoner euro för också då. Så att det är lite märkligt tycker jag att man fortsätter att rusta defensiven när man behöver offensiva spelare. Jag tycker ju att säsongsinledningen har visat på att Kai Havertz, han är inte i slag för stunden. Sen är det ju såklart att Kai Havertz kan ju, han har ju visat sin höjd och det är en fortfarande väldigt lovande spelare på så sätt att han inte nått sin fulla potential ännu, men att Raheem Sterling ska leda trupperna för ett Chelsea som lägger så mycket pengar, det tycker jag är märkligt.
Ja, alltså känslan är ju vad rapporterna säger, att Aubameyang kommer bli klar idag. Det var ju andra uppgifter att den kändes off i måndags, men det går fort i silly season, vilket...
Ja, det är så att han, det är ny alltså.
Ja, det är ny att han kommer bli klar idag. Det var 15 miljoner, de är väl inte helt överens om priser, men det ska vara att Barcelona får pengar plus Marcos Alonso då, och känslan är verkligen, sett i rapporten, att det kommer bli klart under dagen. Men det är ju samma sak där, att man splashar liksom 2 miljarder i stort sett på backlinjen och sen gör en framtida värvningen på nästan en miljard till, och sen samtidigt så ska man ta in en kortsiktig värvning i Aubameyang som tillsammans med Sterling, och det känns, vad är skillnaden på Timo Werner och Aubameyang egentligen? Både du och jag har ju tippat om femma, och jag ser verkligen ingen anledning att ändra det. Det är ju snarare att man hybris som man har nu efter två raka vinster nästan, så att man vill tippa United
för det. Nej, det ska vi inte göra, men däremot så håller jag med dig att det här alltså fortsätter. Jag tycker Chelsea gör en märkbart svag insats mot Southampton. Sen ska jag säga, alltså, efter att ha sett Southampton mot United i lördags, inte särskilt förvånad att man ändå slår Chelsea i midweek-matchen här i tisdags, för att man var ju riktigt bra redan mot United som sagt och kommer upp i den prestationen på nytt. Det var ju helt sjukt att man inte lyckades få hål på United, men det fick man den här gången, och Chelsea känns märkbart svaga, får ju lite tryck mot slutet, men det är 90 minuter som Tuchel inte kan vara nöjd med. Och så som ligan ser ut, återigen, det kommer att tappas poäng mot många olika typer av lag, även om Arsenal har fått en drömstart, men vi ser att Spurs går på lite miner här och där. Men det är lag som är, ja, men det bör finnas fyra lag som hamnar före Chelsea i tabellen. Det är min känsla. Samtidigt så känns det ju som att Chelsea på sikt då, med de här rekryteringarna man gör och när allting är på sin plats, att Tuchel ändå kommer kunna bygga ett starkt lag. Men den här säsongen så tror jag att det blir jobbigt för dem att slå sig in topp fyra. I ditt Manchester United då kan det ju väl hända en del saker under deadline day. Dubravka ska väl bli klar. Anthony ska väl bli officiell också, va?
Ja, han ska ju presenteras med tröja. Han är ju presenterad due to medical, så det kommer ju, den räknar vi in ändå. Men Dubravka ska presenteras. Sen har det ju varit mycket snack om Dest i bytesaffär mot Van Bissaka, men den är ju off nu då Dest gick till AC Milan igår på ett lån. Så det enda man väntar på egentligen är väl om Cristiano Ronaldo kommer lämna och om United kommer panikagera då, hur planerna ser ut där. För känslan är att han kommer stanna nu. Det roliga är att man byter känsla var tredje dag, men det är så det ska vara.
Ten Hag har väl i och för sig varit ganska tydlig med att Ronaldo blir kvar, men samtidigt, han kanske inte kan säga så mycket annat.
Nej, det är väl lite känslan att han, jag tror att han har varit väldigt öppen till att sälja Ronaldo om rätt bud kommer från rätt klubb. Men det är ju på något sätt tragiskt för Cristiano Ronaldos legacy att han erbjuds till varenda Champions League-klubb men ingen vill ha honom slash ha råd med honom. Det är klart att det inte är jättebra för hans ego.
Nej, kanske att han kan bli lite ödmjuk då istället här på ålderns höst och kämpa för sin klubb. Det är ju match mot Leicester ikväll och vi lär väl se redan när startelverna släpps då. Om han blir kvar i United, är han en del av truppen? Eller när de klassiska bilderna från när bussen då anländer till arenan, då får vi nog veta om Ronaldo blir kvar eller inte. Men jag känner att vi kan väl summera silly season till måndagens avsnitt. Det lär som sagt hända en del under dagen. Och så ger vi oss an matcherna. Vi har redan nämnt då Chelseas svaga insats mot Southampton. Och så kan vi väl gå på gårdagens matcher då våra Big Six-klubbar var i spel. Och ja, vi har redan deklarerat att Haaland har varit fusk 1.0, 2.0 och nu är det väl 3.0 va?
Men om jag säger att jag höjer fusket och säger att Erling Braut Haaland är världens bästa fotbollsspelare, vad säger du då?
Nej, men alltså, precis som att man kunde förra hösten säga att Salah var det, vilket jag inte ifrågasatte. Det är ju sådär, jag tycker att när man pratar världens bästa fotbollsspelare, då måste man lite mena vad man tycker. Och Haaland är ju inte där, han är ju där just nu, så skulle man kunna säga att det där är en hetaste fotbollsspelaren i världen just nu. Men samtidigt så tycker jag att man kanske, till exempel när vi ska utse världens bästa fotbollsspelare ganska snart här, då är det väl Benzema som ska ha priset. Men just här och nu, världens absolut hetaste fotbollsspelare, det måste man ju säga att Erling Braut Haaland är.
Ja, alltså så här, ska man live ranka en Ballon d'Or till nästa säsong eller dylikt, alltså så här, skulle jag få frågan idag om jag skulle spela en final, vem skulle leda din anfallslinje, Benzema eller Haaland? Jag kallar mig historielös och kallar mig Premier League runkare, men jag hade valt Haaland alla dagar i veckan. Alltså det man har sett av honom, alltså det som började egentligen med dubbellandskamperna mot Sverige och sen har fortsatt in i liksom, folk pratar om att det är svårt att akklimatisera sig, att han kommer att ha svårt att spela i City. Han har alltså gjort 9 mål på 5 matcher där han blankar mot Bournemouth. Alltså så här, vad jag kollade igår, målrekordet är alltså 34 mål i Premier League som Alan Shearer och Andy Cole delar. Alltså det här kommer Haaland slå första säsongen om han inte blir rejält skadad. Jag kan inte se något annat. 9 mål på 5 matcher.
Och det är alltid skadorna emot, men det är ju känslan också efter den här starten att han ställer lite det kravet på Pep att du, jag vill spela mycket i ligan den här säsongen, för det där är ett rekord jag tror mig kunna slå. Och du pratade Ballon d'Or. Tänk om City vinner Premier League och äntligen vinner Champions League. Det kommer ju bli svårt att ge den till någon annan. Är känslan här i höst? Herregud, det kan hända mycket med en fotbollsspelare och ett fotbollslag. Men det är klart att han kommer att aspirera på det.
Ja, det är ju verkligen känslan. Och känslan är när vi har pratat med Chelsea City och så här, hur bra är man? Är bredden tillräckligt stor? Men när man gör de här insatserna, man går på något sätt på halvfart och slår Nottingham med 6-0. Vi har pratat här att det kommer bli en tight liga med tanke på tight schemande och ett VM som kommer, men känslan just nu är att City är för bra och de andra är för långt efter. Inte för att de är dåliga, City är helt överlägsna. De har ju fått den där sista pusselbiten som de har saknat, och man ser ju, alltså så här, det känns löjligt.
Ja, nu möter de en nykomling och Nottingham Forest har väl snarare fokus på helgens match då mot Bournemouth. Men jag tycker också att man visar att man kanske inte är så beroende av Kevin De Bruyne när man har spelare som Gündogan och Bernardo. Alltså den typen av spelare, skulle De Bruyne missa några matcher på grund av skada, vilket han ju alltid gör, så tror jag att City kommer klara sig ganska bra även i större matcher med just Bernardo och Gündogan. De två blir ju extra viktiga i den typen av matcher.
en sak också som City ska ta med sig den här matchen. Mahrez har ju börjat mycket på bänken, kommer in och gör 2 assist och framförallt att Julian Alvarez får sin första 90 minuter i ligan och ja, 2 mål. Så det är en ganska bra rotationsspelare som uppenbarligen kan spela på andra positioner än den där forwardsplatsen också. Så där har man hittat rätt också. Så precis som väntat.
Ja, och Pep, han med lite nytt experiment där. Jag trodde att Haaland skulle vara centralt och Alvarez ute till höger, men han centrerar ju båda ganska tydligt. Och så spelar han med 2 centrala mittfältare och det kan han göra i den här typen av match. Rodri tar defensiven, Gündogan i någon form av box-to-box, Bernardo lite mer ute till höger men med instruktion att kliva in centralt. Så att jag är med det. Ett skadefritt Manchester City ska inte kunna gå och stoppa över 38 omgångar. Sen kan det ju alltid vara, som det har visat sig tidigare säsongen, kliver in i ett dubbelmöte mot vad det nu blir, Bayern München eller Real Madrid. Då är det alltid tufft och då gäller att de här spelarna är formstarka. Men, och det är lätt, man kan säga att men de där målen Haaland gör, de är inte märkvärdiga. Nej, men det var ingen som gjorde dem i fjol och det är precis vad de har saknat. Så det är bara att lyfta på hatten för norrbaggen hittills och Pep Guardiolas City som ångar på helt enkelt. Men man leder inte serien, för det gör fortsatt Arsenal som alltså står på 15 poäng efter 5 matcher. Vilken succéstart!
Ja, verkligen. Och det ska de såklart ha cred för. Men känslan efter de här 2 senaste matcherna är ju att vi är ju bara öst med bröm på Arsenal. Med all rätta, och det ska man göra även efter de här matcherna. Men kollar man på det här laget nu, Ramsdale fick, jag vet inte hur allvarligt det är, men tar short låret. Ödegaard gick ut med någon känning. Man har Partey out, man har Zinchenko out och Elneny verkar vara en ganska allvarlig skada. Det är ingen jättebred trupp man har. Och de här 2 sen, alltså matchen mot Villa, jag tycker man gör det bra. Man vinner klart rättvis, men med matchen mot Fulham i beaktelse att man har haft ett väldigt lätt schema, så tycker jag att man ska börja alltså kolla på den här truppen, hur bred den är, hur känslig för skador den är. Och snart kommer schemat börja vända med egentligen start på söndag när man sätts på prov för första gången. Så vart Arsenal står när vi går till landslagsuppehåll, om man behåller den här ganska smala och skadepåverkade truppen, det blir jävligt intressant att se, för det är frågor där i alla fall.
Kan det inte hända något under dagen då? Ska det inte bli klart här nu då med Tielemans? Borde inte det vara en perfekt lösning?
Alltså det känns verkligen som det känns som att Arsenal borde ha gjort det tidigare i sådana fall. Det känns, jag har inte sett några direkta seriösa rapporter. Det skulle vara om man agerar på en skada och går in. Så den frågan, kommer Leicester släppa Tielemans så här sent när man redan släppt Fofana? Jag har svårt att se det, för Leicester sitter riktigt i skiten då. Så ja, jag hoppas ju på något sätt att det händer saker under dagen, för det känns, jag har målat upp den här deadline day och United skulle agera, Chelsea skulle agera, Liverpool kanske ska köpa mittfältare, Arsenal är ute efter något mer, men det känns som att vi kanske kan få det ganska lugnt ändå i Premier League. Vi får se.
Ja, vi får se, men jag tycker verkligen att Arsenal borde känna att det är ett bra läge att öppna plånboken ytterligare. Nu har man ju visserligen gjort det, man har spenderat mycket summor de 2 senaste sommarfönsterna, men med den här starten, jag säger inte att man ska gå för någon ligatitel, för det är ju för tidigt att prata Arsenal i ett ligatitelsrace, men däremot kan man konstatera att det är ett superläge på att den här säsongen nå topp 4 med tanke på att Chelsea inte riktigt är färdiga och just nu känns man bättre än Spurs.
Ja, jag håller med. Och alltså, United är en ombyggnation. Jag vill tro på Erik ten Hag, men det är verkligen en ombyggnation. Så det är verkligen läge att gasa. Och missförstå mig rätt när jag ställer de här frågorna. Vi har liksom hyllat Arsenal unisont i våra första 9 avsnitt. Men jag tycker ändå att man behöver ställa de här frågorna. För det är som du säger ett väldigt bra läge att satsa. För det finns en tredje plats där och det finns en fjärde plats att ta med marginal. Och tar inte Arsenal det när läget är så här i truppen och med den här starten, så är det en enorm missräkning.
Ja, jag håller med. Pressen ökar på Arsenal som har då United till helgen. Det blir väl första värdemätaren här. Och med de här skadorna så är det väl inte självklart att Arsenal kliver in som favoriter.
Nej, känslan är, det beror ju absolut på vilka spelare som kommer vara tillgängliga i den här matchen, men om vi säger att, nej men alltså ställer de upp med samma lag som de gör igår, med Zinchenko och Partey out och Elneny som truppspelare borta, då håller jag nästan United som favorit i den här matchen, för det såg bra ut mot Liverpool på hemmaplan. Jag kan tänka mig att United kommer söka en ganska liknande matchbild där man vill ställa om och spela med väldigt snabba spelare. Så nej, men det blir, om Arsenal var favoriter för 2 veckor sedan, så är det en bra mycket jämnare match på förhand nu i alla fall.
Ja, det får vi verkligen säga. Tottenham Hotspur, inget S där på slutet. Det har vi fått kritik för att jag då uttrycker. Tottenham Hotspur, de spelade London Derby borta mot West Ham. Delade broderligt på poängen. Det här var en match jag inte såg. Jag vet att du gjorde det, i alla fall delar av den. Vad säger de om Spurs? Fortsätter de att hacka i spelet?
Alltså West Ham är närmare seger i den här matchen, framförallt i andra halvlek då. Jag tycker att man är klart bättre. Ska sägas att jag hade väldigt lite fokus på den här matchen, men den var på och man kollade mest när det blir stora chanser. Men det jag vet inte riktigt vart jag ska landa med Spurs. Antingen så är man enormt imponerad över att man har tagit 11 poäng utan att imponera. Man kryssar borta mot West Ham och Chelsea som är väldigt tuffa bortamatcher. Och man har vunnit resten. Eller så ska man börja dra stora slutsatser att det har gått 5 matcher och man tok imponerar inte egentligen i någon match. Konte har det är något ospursigt i att spela dåligt och att fortfarande plocka de här poängen. För hade man frågat en Tottenham-supporter om man skulle ta 11 poäng på de här inledande 5 så hade ju alla tackat ja. Så det är ju en jävla, det är jävla imponerande utan att egentligen någon spelare. Ja, det är Harry Kane som har gjort sina mål. Dejan har varit bra, Son har varit kall, mittfältet fungerar inte riktigt i att föra en matchbild och wingbacksen, ja, alltså så här, det är mycket frågor där också. Vem ska spela till höger? Kommer Royal hålla i längden? Det är ett, men jag väljer nog fan att se att jag är imponerad av Spurs.
Jo, men det är ju imponerande att ta poäng när man inte spelar särskilt bra. Samtidigt tror jag att man måste börja spela bättre om det här ska hålla i längden i min känsla. Och nu är det Fulham på lördag är det väl och det ska ju inte vara några större problem. Sen spelar man ju Champions League i veckan och sen är det ju Manchester City. Och det är väl klart att så här, Spurs, förväntas spela på Spurs är ju inte att man ska vinna den typen av matcher. Men det blir ändå någon form av värdemätare för att se vad Spurs står. Och ska man ha någon chans på poäng där så måste man ju prestera bättre än vad man gjorde till exempel mot Chelsea. Det var ju en match där man, ja men det är helt sjukt att man kom därifrån med en poäng. Där skulle ju Chelsea haft alla 3. Den typen av insats igen, det kommer inte hålla. Och sen är det ju att, alltså, nu måste ju Son komma igång. Man ser ju att han ser ganska så plågad ut på det här målet då som Spurs gör. Det är ju Kane som spelar in den till Son, men det blir ett självmål. Men det är ju Son som är där bakom. Han hade ju verkligen behövt det där. Och jag såg att Conte inför den här West Ham-matchen sa att snart kommer Richarlisons första start. Kan tänka mig att det blir faktiskt här mot Fulham. Men jag har ju för sig sagt att nästa match blir det hela tiden här på Richarlison. Men nu mot Fulham, då blir det första starten. Och tar han chansen där, ja då blir det intressant att se vad som händer. Sen tänker väl jag att ju Son mot City, det brukar väl vara hans favoritmotståndare, så där har vi väl starten. Men det är viktigt att få igång sydkoreanen.
Innan, vi måste ju bara nämna när vi pratar om matchen mot Manchester City så att vi inte får massa arga Spurs-supportrar på oss. De tar ju faktiskt 6 poäng av de här mötena tidigare, så de har ju gjort det tidigare och den passar Son som du är inne på. Men vad säger du här? Vi måste ju, Harry som skriver vårt körschema har ju skrivit en punkt här. Richarlison Gate. Har vi en gate eller är vi väldigt tidiga på bollen där?
Nej, men alltså så här, jag tror väl inte att han kommer nöja sig med att vara en andra fiol. Alltså det här är en brasiliansk landslagsman och jag tror att Conte någonstans får hitta en väg framåt sen. För jag är övertygad om att Son kommer att komma igång. Harry Kane rör man inte. Kulusevski visar hur bra han är. Han ligger ju bakom det här målet också till 1-1. Så att jag känner någonstans långsiktigt att Richarlison måste hitta in i den här elvan. På kort sikt ska han ju få sin chans här och Son får vila. Men sen även på lång sikt så behöver det här lösa sig. Men jag tror att Conte har ju suttit ner med honom och förklarat hur läget är. Och att det finns en plan framåt. Jag tror inte det finns någon stress ännu. Men återigen, på lång sikt så känns det som att han kommer att behöva få mycket speltid.
Skulle ju vara ännu jobbigare för Son. Vi pratade om att Son måste komma igång. Fulham hemma är ju en perfekt match att komma igång. Så skulle kunna vara en bänk för Dejan där exempelvis. Bara för att just att han vill ha igång Son och kanske vila honom i en Champions League-match. För man fick ju en väldigt tacksam grupp rent sportsligt.
Ja, men Fulham som sagt, det hade varit den perfekta matchen att studsa tillbaka. Men det har man ju för sagt här i några omgångar. Man har ju haft lättare motstånd tidigare under säsongen.
ska vi bara nämna, vi kommer väl inte komma in på den matchen jättemycket, men vi måste ju nämna Mitrovic. Vilken jävla start han gör.
Ja, det är kul att se. Nu gjorde han ju en brutal fjolårssäsong, men han har gjort bra säsonger i Championship tidigare också. Men det var inte självklart att det skulle bli succé det här året. Men ruskig start, och då blir det intressant att se vilka klubbar som anmäler sitt intresse. För det här är en spelare, han är 28 va? Han är yngre än vad man tror.
Ja, nej, men något i den stilen. Så, ja.
Nej, men alltså, det är en spelare som nog ändå väntar. Nu har han varit i Fulham en tid, och han har ju inte en stor klubb på sitt CV ännu. Och jag kan verkligen tänka mig att det är flera klubbar som skulle vara intresserade av honom. Vet inte hur hans kontraktssituation ser ut, men jag känner ju att klubbarna får ju slanta upp här, men det kan det ju vara värt.
Ersätter det till Ronaldo på deadline day? Wait and see.
Varför inte? Varför inte? Skulle ju vara kanon att få in den typen av spelare. Jag vet inte om Ten Hag tycker att han inte är tillräckligt bra i pressspelet, men han jobbar ju hårt.
Ja, verkligen. Alltså, kunde han fick ju Sebastian Haller och funkar väldigt bra i Ajax, som också en, alltså, så här, ska inte jämföra dem som spelar, men att han är liksom, att man kan slå de här höga inläggen från kreativa yttrar, så varför inte? Det kommer inte ske, men det hade ju absolut varit något. Det hade kittlat.
Och när vi ändå fullar mig upp på tapeten, så vill jag också nämna att värvningen av Andreas Pereira är ju succéartad. Lite som när Lingard var i West Ham. Jag tycker han ligger bakom det mesta i offensiv väg, och så vet han att han har en striker där framme. Ja, men det där kan räcka. Det var ju så här, så bra att en sån spelare väljer att ta klivet, att inte sitta och nöja sig med bänken i United. För det hade aldrig blivit något annat än bänken och sporadiska inhopp. Nu får han vara en nyckelspelare i ett lag som har som målsättning att hänga kvar i det lite längre loppet, kanske etablera sig som ett mittenlag. Jag tycker att det känns som en kanonvärvning.
Det här är ju, Andreas Pereira var ju verkligen känd för att vara svinbra på varje försäsong United hade, att man fick upp hoppet och sen göra något drömmål, och han blir känd på grund av det. Sen blir han utlånad för att han inte får speltid och startar i början, blir bänkad sen, men som du säger, det är ett perfekt steg för honom, och det är ju ett tecken att de här deppiga bänkspelarna som United förlänger med för att vilja tjäna pengar på, att de kan göra sig i andra klubbar, och det är ett perfekt steg för honom.
Yes, sista matchen vi tar oss an och är väl ändå den med störst intresse runt omkring sig, och då tänker jag inte bara för att Liverpool har många supportrar och att de har haft en knackig start, utan framförallt att det fanns en viss Alexander Isak som fick debutera. Och jag passar på att på nytt då slå mig för bröstet här då. Såg ju tydligt att det här var inget snack om att det skulle vara wait and see för hans del, och att det var ju några Newcastle-supportrar och även andra, vet du det, Englands-experter som var på mig här om att Eddie Howe, han är försiktig när det kommer nyförvärv. Man ska få förtjäna sin plats och det finns ingen brådska. Men det här var ju, med tanke på hur Liverpool har sett ut defensivt och med tanke på vilka egenskaper Alexander Isak har, en perfekt match att starta. Och som han tog chansen.
Som han tar chansen, och alltså så här, vilket mål han gör. Och det är nästan, om man tar svensk perspektivet, att man går ifrån den här matchen med en besvikelse, för det är inte många centimeter ifrån att han gör ett drömmål. Alltså Robertson och Joe Gomez är verkligen på läktaren, och det där hade ju varit typ Premier Leagues snyggaste mål i år om han får in den där 2-0. Men som du säger, vilken jävla match han gör, och den bilden man hade framför sig att Liverpools höga backlinje skulle passa honom var ju, nej men det visade sig verkligen vara sant. Och det enda som är surt är att han blir utbytt efter en dryg timme, för ligga på rulle och kontra mot den där backlinjen i slutet tror jag hade passat en fräsch Alexander Isak ännu bättre.
Ja, och kritikerna som alltid finns där i samband med att man lämnar en liga för en annan, vilket jag tycker att så här, den typen av kritik är stundtals befogad, men jag tycker att många, det blir så svart eller vitt tycker jag, att det är så här, nej men han är inte tillräckligt fysisk för den här ligan, men jag tycker han visar efter bara 60 minuter att det är inga som helst problem för en sån här smart spelare att komma till en kanske lite mer intensiv spelliga. Han är liksom så här, tekniskt sett så kommer han ju från en vassare liga, och bara det här momentet då när han gör det här, det är så tråkigt att det blir bortdömt, det är så tråkigt, men det är väl, det är ju korrekt borta, men vilket moment han har där, och hur lugn han är i den sekvensen. Alltså han vet ju precis vad han ska göra. Först kommer Robertson farandes och sen kommer Gomes farandes, och det vet ju Alexander Isak. Han vet ju det när han har börjat löpningen, och sen blir han fri med Alisson. Ja, men då har ju han noterat att den här ska skickas högt. Och det hade ju blivit en sensationell ligadebut om han hade fått göra 2-0 där, för då hade ju Newcastle också vunnit matchen. Nu är det ju för Isaks del och Newcastles del såklart tråkigt att den här matchen slutar 2-1 till Liverpool, samtidigt som jag också tycker att det är rätt åt dem. Det de sysslar med i den här matchen, i att fördröja spel, det har ju varit en ganska het potatis. Det är många lag som utnyttjar systemet och det är väldigt mycket ineffektiv fotboll. Jag tycker att det är rättvist, alltså, Liverpool gör ingen bra match här, men jag tycker ändå att det är rättvist att Liverpool får smälla in 2-1.
Alltså jag kan känna samma sak, och kollar man på startelvan, det är klart att det finns bilder på mig när jag är lite frustrerad när Liverpool gör 2-1 i 98 minuten när det var 5 minuter tillägg. Men liksom idag kollar man nykter på det, alltså när man såg Newcastles elva, så kände man så här: vad roterar han för att han inte tror på det, eller vad är det här ute efter? Men det är ju liksom en all-in furbo elva. Han vill ha så mycket svin på planen som kan maska och dröja tid och frustrera Liverpool-spelarna, och man gör det ju väldigt bra. Men om vi bara får, jag vill bara gå tillbaka till Isak. Jag tycker att det är häftigt att Isak även kan briljera i ett sånt destruktivt fotbollslag. Nu, alltså Eddie Howe vill ju spela en väldigt attraktiv fotboll som jag tror även kommer passa Isak, men att han visar att han även i det här Newcastle kan vara så pass bra tycker jag ger, ja, men, jävligt imponerande.
Ja, nej, men det kommer bli bättre också när liksom Bruno Guimaraes finns där, Saint-Maximin, och kanske att han kan kampera ihop även med Callum Wilson. Och det är möjligt att det händer lite saker också där under sista timmarna här på fönstret. Även Tielemans har ju ryktats till Newcastle. Det återstår att se, men en smakstart för Alexander Isak, och det är underbart kul med en ytterligare en offensiv svensk. Alltså Sverige kommer ju få, men hela, ja, framförallt det Håland sysslar med är ju liksom gigantiskt för Norden, eller framförallt Norge, vi ska väl inte bunta ihop Norden här, men för svensk del så är det liksom med Kulusevskis framgångar här i våras och den här starten på Isak, det blir ju en helt annan syn på svensk fotboll.
Verkligen, ska vi inte, fan, man vill ju inte claima Norge, men ska vi inte claima Norge också så att vi kan ta del av Håland? Vi kör den skandinaviska jävla övertagningen av Premier League.
Ja, men den skandinaviska slakten, det är ju liksom det vi får se just nu. Och så Brentford som är Danmark, de presterar ju med små medel också. Så att det är faktiskt häftigt. Men du, lite förvånande, eller Newcastle lyckas ju med det här griseriet, men lite förvånande ändå att Liverpool inte gör en bättre prestation efter fantastiska 9-0 här i lördags.
Ja, man trodde ju verkligen att man skulle bygga vidare på det här mot ett roterat Newcastle med många, ja, men Maximin och Bruno Guimaraes som liksom kanske är Newcastles bästa spelare på pappret. Men det är verkligen någonting som inte känns rätt i Liverpool. Och Salah, statistiken talar emot där, för han skapar målchanser och han kommer till målchanser, men det känns inte lika självklart, och det känns inte som att han hittar de där ytorna som han gjorde tidigare. Men kanske framförallt backlinjen, jag vet inte om det beror på att Van Dijk har Joe Gomez och inte Matip eller Konaté bredvid sig. Matip var ju tillbaka i truppen igår, men det ser inte bra ut. Det ser lojt ut, det ser, nej, men oengagerat ut. Det ser inte ut. Van Dijk har ju verkligen hyllats för att han kan gå på halvfart, men nu har det blivit ett problem för Liverpool. Och jag vet inte om det är så banalt att det har med Thiagos avsaknad att göra, hans passningsfot, att mittfältet är för dåligt. Men fortsätter Liverpool så här, så man kommer inte blanda sig i någon toppstrid. Och det är inte ens säkert att man kommer tvåa, vilket alla tagit för givet.
Nej, det måste bli bättre. Nu har man ju Everton som ändå, trots att det är derby då, får klassas som en ganska enkel uppgift. Och sen är det Wolves. Sen börjar det lite tuffare schemat. Då har man bland annat då Chelsea och City inom en ganska snar framtid. Så att Liverpool måste prestera bättre, men viktigt med 3 poäng. Carvalho ser ju fin ut. Tycker att men han kommer ju bli väldigt bra. Jag tycker även att Harvey Elliott gör bra på mittfältet. Jag liksom kände igen lite av det jag såg av Elliott förra hösten då, innan den här skadan. spelar med mycket energi och visar att han är väldigt tekniskt skicklig. Så att det finns lite ljusglimtar där, men jag förväntar mig mer av nyckelspelare. Van Dijk såklart, jag tycker att ytterbackarna kan prestera betydligt bättre. Och sen som du säger, Salah, han behandlar ju bollen som en handgranat ibland, känns det som. Alltså, han får inte koll på den. Man är så van vid att han är så otroligt skicklig under små ytor. Så fort han får press på sig så tappar han boll och ser allmänt frustrerad ut. Så vi väntar fortsatt på Salas form här framåt.
Sen är ju det sjuka med Salah. Han har alltså 3+3 på 5 matcher och är usel enligt oss. Det är ganska bra.
Ja, det säger en del om kravbilden på honom. Jag står fast vid att jag tror att han kommer att hitta tillbaka. Det kommer inte bli en ny Aubameyang här som förlängde kontraktet och sen nöjde sig där, utan det är en målmedveten Salah. Men det är ett Liverpool som måste steppa upp. Nu får de ju tillbaka Darwin här också till Nunez i Merseyside-derbyt, och det tror jag betyder mycket för dem.
Nu har vi lite breaking news också, som inte kommer vara breaking för er som lyssnar, men David Ornstein rapporterar för en minut sedan att Liverpool arbetar på att låna in Arthur från Juventus. Låna in under säsongen. Så där har vi Liverpools mittfältsvärvning.
Men det är tydligt att det är så här, man lånar in honom, då antar jag att det är till nästa sommar och sen kommer Bellingham.
Ja, alltså det är en perfekt lösning, för vi har ju pratat om det här att Liverpool inte jobbar kortsiktigt. Så det här är ju Thiago skadeproblematik, Henderson blir äldre, James Milner blir väldigt mycket äldre och Harvey Elliott och Carvalho är inte, alltså de kan ha rollen bredvid, men de behöver en mer spelskicklig mittfältare. Så det här, får de in honom utan att ha stenkoll på honom, det är ändå, han har spelat i Barcelona, Juventus och brasilianska landslaget, så det är en bra fotbollsspelare. Så känns det som, precis som vanligt när man summerar Liverpools transfers, en jättebra lösning.
Mm. Bra. Du, kort om helgens matcher. Det är ju några stormöten. Vi har Merseyside-derbyt som inleder omgången. Och så har vi, det är inget derby, men det är en klassisk stormatch. Manchester United mot Arsenal. Och det är i ett viktigt skede av tabellen. Vi får se hur det går för United ikväll, först och främst mot Leicester. Men en trepoängare där, då har man ju vittring verkligen på topp 4. Och då vill man definitivt kunna plocka ytterligare åtminstone en poäng mot Arsenal.
Ja, det är en kul omgång och det är kul att de här toppmatcherna börjar nu. Chelsea möter West Ham i ett London derby 16:00 på lördag också, så det är en jätteviktig match för Chelsea. Vi får se hur de agerar nu, men tappar man poäng där så då tror jag att Tuchel kommer börja ifrågasättas på riktigt. Det som har varit så frid och fröjd hela tiden. Men både för United och Arsenal. Arsenal med full poäng åker på sitt första test, och United, om man vinner idag och sen vinner mot Arsenal, så ser det helt plötsligt riktigt bra ut om man börjar utmana på riktigt om topp 4. Så det blir en högintressant match, och man hoppas ju verkligen att det blir, att man får tillbaka lite av de här känslorna från gamla rivalmötena. Nu hoppas jag säkert på alldeles för mycket, men det känns som att det är lite mer rivalitet och lite mer hets den här säsongen. Det är bara en känsla jag har, så jag hoppas verkligen att det smittar av sig på plan, så att vi får en väldigt underhållande match på söndag.
Ja, det hoppas jag också. Tack så mycket för idag då, Fabbe. Jag önskar dig en trevlig helg, och så hörs vi väl och spelar in, jag tror vi till och med kan spela in söndag kväll efter United Arsenal, och så släpper vi ett nytt avsnitt bara imorgon.
Vi får se lite beroende på hur matchen går, men det är målsättningen i alla fall. Och vi ska även säga att vi pratade om Anthony i Burna-podden, att han är presenterad med United-tröja under tiden vi har spelat in. Så det är officiellt, så det känns bra. Hoppas på debut på söndag.
Ja, han lär väl inte vara involverad ikväll, det tror jag är för sent. Utan det är just mot Arsenal på söndag då. Så får vi se hur bra den här spelaren är.
Det blir väldigt kul att se. Får önska dig en trevlig helg också.
Ja, tack detsamma, så hörs vi snart igen. Hej!
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.